Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Hjärtligt välkommen hit Niklas till min lunch.
Tack.
Kul att ha dig här. Det här är faktiskt lunch nummer 1037.
Helt otroligt.
Ja, det är, man tänker ju inte på det, men det rullar på. Det är så himla roligt, tycker jag. Och jag gör ju det här i princip varje dag. Äter lunch med en ny person. Och nu är det lite speciellt här, för att jag brukar göra det på Fotografiska i Stockholm. Men nu sitter vi på Möbelmässan i Stockholm. I ett meeting pod booth från Martila.
Yes.
Och sen har vi personer här utanför som ser in genom glasrutan och kan följa och lyssna på vårt samtal också. Jag äter de här luncherna för att det ger mig så mycket idéer, nya perspektiv och nya kontakter. Och vi pratar om en massa olika saker. Men jag brukar alltid ställa samma fråga, nämligen: varför gör du det du gör? För att jag tycker det är så intressant att ta reda på vad det är som driver dig som person. Vad är din passion och ditt engagemang? Och det är ju engagemang vi ska prata om idag.
Ja.
Kopplat, mycket kopplat till arbetsplats, eftersom vi sitter här på Möbelmässan.
Yes.
Och så jag tänkte jag skulle fråga dig då förstås varför du gör det du gör. Men innan jag gör det så behöver vi ju reda ut lite grann. Vad är det du gör för någonting egentligen?
Ja, exakt. Jag är en av tre medgrundare till ett initiativ och en organisation som heter Hej Engagemang. Det är ju en lustig fråga, för det är liksom så här, det blev ju verkligen bara som det blev i vårt sammanhang. Min mamma blev sjuk i cancer 2011, gick bort i mars 2012. Jag var då vd för två bolag. Jag är en sån här osäker högpresterare i grund och botten. Jag hade precis fått barn nummer två. Hade en tvååring, fick en nyfödd tjej idag. Så att det var liksom så här, två vd-jobb. Mamma hade precis gått bort. Två små söta, välfungerande, friska barn. Och sen så jag, osäker högpresterare i full action. Och då i det sammanhanget så kom vi i kontakt med, då ställde jag mig frågan, för att dels så går ju Sverige så sjukt bra, jag vet inte om du har tänkt på det, men man tänker inte på det, för vi är ju i det hela tiden. Men under 100 år har vi ju liksom verkligen levlat som nation, å ena sidan. Å andra sidan så har vi en psykisk ohälsa som tyvärr ökar och ökar. Och nu för några månader sedan kom det en ny studie. Man tittade på hur ser det ut i våra olika län i det här landet. Och stress och depression är de vanligaste orsakerna till sjukskrivningar. Nästan alla andra sjuktal minskar, men stress och depression har ökat då. Och då började vi fundera kring det, för att när mamma då gick bort så var det liksom, tittade man på mig utifrån så var det så här, wow, vilket fantastiskt liv liksom. Man är vd för två bolag, kontor på Strandvägen, vacker fru, två friska barn.
Svindra på pappret.
Superbra. Och sen så på insidan helt tomt. Och jag gjorde en varumärkesundersökning på mig själv, på mitt eget varumärke liksom. Vem är Niklas? Hur uppfattas jag i ett sammanhang när jag gick på en kurs? Och då svarade min kollega: Niklas är som en vit springare, kommatecken, fast i sin egen hage. Ja.
Och när du läste första delen av meningen så tänkte du så här, ja, det är ganska nice.
Ja. Och kände väl liksom att jag kände inte riktigt igen med det där bit springare, men det var, jag tänkte det var kul att det var, såg det så ut liksom. Men sen så hade han ju genomskadat mig, vilket blev ett startskott för mig att liksom så här, men vad fasiken, hur kan man driva både prestation och välmående samtidigt? Finns det någonting som förenar de här två sakerna så att det blir hållbart över tid? För jag var trött. Jag var liksom, jag var riktigt sliten. Jobbade många timmar uppe på nätterna. Skulle vara superpappa, superkollega, super-vd, super på alla sätt och vis. Liksom. Partner till min fru och så vidare och så vidare. Och jag tror många känner igen sig i det. Liksom. Och jag blev trött av det. Och då började jag fiska lite efter, så hur kopplar egentligen välmående och prestation samman? Vad är det som liksom, finns det någonting där? Och då visade sig när vi började leta efter fakta kring det i forskning att motivation, engagemang är ett bra medel för att skapa välmående och prestation samtidigt. För det är ju ingen brist på press på resultat i vårt samhälle idag. Nej. Alltså det är ju liksom, det trycker vi ju mycket på. Men välmåendet då har det blivit på bekostnad av, är min upplevelse. Så vi har skapat ett högpresterande samhälle där vi mår sämre och sämre. Och det vill vi förändra. Så det är det här engagemanget arbetar för. Att skapa liksom, ja, men vi har en vision som är att vi vill bli fler som går till ett arbete vi brinner för. Att vi går dit för att vi vill och inte för att vi måste.
Men hur ser det ut, hur ser det ut egentligen då? För att du var ju inne på det. Psykiskt, vad heter det? Psykiskt illamående heter det.
Ja, psykisk ohälsa.
Psykisk ohälsa, precis, ökar ju. Hur ser det ut när det gäller engagemangsnivån då på svenska arbetsplatser? För man kan ju faktiskt mäta det.
Ja, ja, det är ju spännande. Vi tittade ju då 2012-13 på en undersökning som Gallup har gjort. Och den har blivit lite ifrågasatt i vissa sammanhang. För den är amerikansk i sin grund och i sin natur. Så den är lite så här, ja, men anglosaxisk bias liksom. Men med det sagt så går det att jämföra då mellan olika nationer. Och Sverige just nu har ett engagemang enligt det sättet att mäta på 14%. Att vi har 14% av svenskarna säger sig ha förutsättningar för att känna engagemang.
14%? 14. Det är ju en hyfsat låg siffra.
Ja, det är. Alltså det är jättelågt. Ja. Liksom. 75% sägs är neutrala, är oengagerade kallas det för i deras sätt att liksom facka in i fakta. Och 11% är aktivt oengagerade. Och det här gänget är ju de motarbetar ju. De är motarbetare, inte medarbetare. Och tar man de här 100 personerna uppdelade på de här procenten och tittar på dem som ett idrottslag till exempel. Ja, då har du en person som försöker göra mål i motståndarens mål. Då 8 som tror det är träningsmatch och bara står och passar på mittfältet. Och du har en som försöker göra mål i eget mål. Sätter de på en cykel istället och försöker cykla över ett gupp. Ja, då går den här cykeln ganska långsamt. För det är ju bara 1 av 10 som faktiskt trampar i den riktning vi har sagt vi ska trampa. Kommer ett gupp, då kommer cykeln stanna sannolikt. Därför vill vi arbeta för att vi ska bli fler som är gröna då, som är sådana här 14%, alltså vi blir fler. För då kommer vi kunna ta oss över de här guppen på ett helt annat sätt än vad vi kan idag. Så just nu så mår vi okej i det här landet skulle jag säga. Så psykisk ohälsa ökar, vi känner oss okej, vi känner oss nöjda. Alltså typiskt svennebananigt lagom liksom. Vi trivs på jobbet de flesta. Men vi älskar inte det. Alltså det är skillnad. Ta dig själv liksom. 1037 luncher. Det gör man inte på ett oengagerat sätt.
Nej, det är ju väldigt jag måste säga väldigt lustbaserat från min sida. Därför att när jag drog igång med det här så hade jag ju ingen idé om vad det skulle utveckla sig till. Nej. Utan jag upptäckte ju när jag tog över som chefredaktör för Veckans Affärer att jag fick en massa energi av att träffa läsare. Det var så det började. Jag bjuder på lunchen. Så bjuder du på idéer. Och så kände jag bara så att nej, men det här måste jag bara fortsätta göra. För det ger mig så mycket idéer, perspektiv, energi, lust. Och sen har det liksom spårat ur. Efter det kan man ju säga.
Ja, ja.
Men det är fortfarande lika roligt. Är det det som är... Det är förstås det som är engagemang, eller?
Ja, precis det. Det är precis. För engagemang är ju... Det handlar om att ett par, utifrån arbetspsykologiforskningen, så för att motivation och engagemang ska uppstå så behöver ett par saker vara på plats. Du behöver känna dig kompetent. Och det gör ju du. Alltså du, du kan ditt yrke, du är skicklig på att ställa frågor, du är nyfiken. Då behöver man också ha lite individuella mål. Och i ditt fall är det ju att du ska äta en lunch, tänker jag.
Varje... Som jag sätter upp för mig själv. Jag
för dig själv, ja. Mm. Du behöver bli uppföljd. Och det är ingen som följer upp dig kanske på det. Men det, nu kan du berätta för mig och lyssnarna att det är 1037 i ordningen. Liksom. Mm. Det är ju coolt att vara nummer 1037, tänker jag. Och sen så ska man ha rätt material, så du behöver ha saker och ting som fungerar. Du behöver ha en dator som funkar, du behöver ha en podd som funkar och så vidare och så vidare. Sen behöver du känna dig autonom, så du behöver känna dig att du får vara med och påverka huret. Du behöver känna samhörighet. Alltså, och det är ju lite klurigare för dig då. Du hade ju inte tyckt det var lika kul om du kanske gick på det här Ulfs reflektionstimme. Så går du och reflekterar en timme. Det är också viktigt för oss människor. Men där hade du missat i samhörighetsbiten. Jag tror att du gör de här luncherna för att du är nyfiken på människor och får nya idéer. Ju,
så är det ju. Sen är det ju också ett sätt såklart att, eller såklart, men för mig är det ju ett sätt att träffa nya människor. Jag menar, när man är, speciellt när man är vuxen. Då är det inte lika lätt längre att springa fram och knacka någon på ryggen och fråga, ska vi leka? Nej. Som man gjorde när man var mindre. Hur tusan skaffar man kompisar när man är vuxen? Och nu säger inte jag att jag blir... Alla mina luncher utvecklas naturligtvis inte till en vänskap. Men det är en relation som jag kan ha med en massa olika människor. Så ser man lite vad det tar vägen. Så det är en viktig beståndsdel också.
Alltså det är grundbultarna liksom, att du ska känna dig kompetent, du ska känna dig autonom, alltså få påverka huvudet och att känna samhörighet. Sen behöver man kombinera det med just det här med målstyrning för att du ska känna engagemang och skapa förutsättningar för att inre motivation och inre liksom, driv ska uppstå. Och det intressanta med det är ju att när du brinner från insidan, det låter dumt, brinner, men när du har liksom, när drivet kommer, ja, exakt, när drivet kommer från insidan, då behöver inte ledaren vara där med varken piska eller morot eller tändvätska, utan det är du som medarbetare eller som Ulf, som medmänniska, som gör saker för att du vill det. Där kommer liksom det här från måste till vill, som är vårt claim to fame någonstans. Att du går till jobbet för att du vill, för att du vill prestera, men du vill också må bra samtidigt. Vi vill ju inte bara prestera på bekostnad av vår hälsa, vårt välmående, vår välbefinnande. Men där är det många som är idag. Då ser vi utifrån statistik och psykisk ohälsa och så vidare. Och det här med målstyrning är jättespännande. Därför att de flesta organisationer har resultatmål. Det vill säga, det här vill vi ska hända. Men man har inget fokus på, så vad är det vi ska göra då för att det där ska hända? Och vad behöver vi då lära oss för att bli bättre i vårt görande, för att öka sannolikheten att det där vi vill ska hända, händer. Och sen behöver man följa upp på görandet och lärandet, det vi brukar kalla för slitet. Och det är ju spännande liksom, att väldigt många organisationer lägger all sin kraft och energi på resultat och resultatuppföljning, och så står man och tjafsar om det i Excel-ark på kickoffer och månadsmöten och veckomöten. Och egentligen så är det inte det som man behöver följa upp. För det är ju bara, citationstecken, resultat av vårt görande och lärande. Så det är där kraften ska läggas.
Det är själva processen som är det centrala.
Yes.
Inte målet egentligen då.
Exakt. Inte resultatmålet. Utan det är process och prestation som är görandet och lärandet. Strukturen, det är ju jättespännande, för att man säger ju ofta den här gamla dängan, kultur äter strategi, kultur äter strategi till frukost.
Just det.
Och då är det ju egentligen struktur som faktiskt äter både kultur och strategi. Alltså strukturen du har i ditt liv, i ditt arbetsliv, är ju det som påverkar vad du gör på dagarna, hur du är på dagarna och så vidare. Så strukturen är jättespännande när man börjar titta på den. Vad skapar vi för struktur för att nå dit vi vill, genom att vi mår bra och presterar bra samtidigt.
Ja, men det är ju intressant, tänker jag, när du säger struktur, för att nu är jag ju min egen och det är ju bara jag. Så det är ju ingen som skulle typ ringa mig och säga så här, du har inte käkat någon lunch här idag, så vad händer liksom? Utan det är ju jag själv som bygger upp den där strukturen, att se till att varje dag ha en person att äta lunch med.
Ja.
Men det är ju också en struktur som jag har kommit på längs vägen, att det där är ju, det är ju som att röra upp damm på något sätt. Så det är ju en process som skapar möjligheter som jag sen kan verka i. Och de där möjligheterna skulle inte uppstå om jag inte ser till att ha en struktur i det jag gör.
Så, och det är det som är så coolt, att man vet inte riktigt från början när man skapar en struktur vad den kommer leda till. du skapade ju den här, liksom, jag bjuder på lunchen, du bjuder på idéerna. Jag kommer ihåg det när du liksom lanserade det konceptet. Jag tänkte, jäkligt spännande koncept. Nu sitter vi här, vad sa du, 5 år senare. Och den strukturen lever fortfarande. Min gissning är att du inte kunde gissa för 5 år sedan att du skulle göra 1037 luncher. Och fortfarande göra det med den arbetsglädjen, livsglädjen, det engagemanget som jag upplever att du har i dina möten med de här människorna varje dag, måndag till fredag. Liksom. Ja.
Nej, det fanns ju inte ens med. Det grundade sig bara i att jag kände en lust och att det var roligt, det gav mig energi.
Ja.
Och sen har det liksom, som jag sa, spårat ur längs vägen,
ja.
Då, eller spårat ur på ett bra sätt.
Ja, visst.
Men du, jag tänkte på det, när vi pratar om engagemang, du har ju personen förstås, oss, och sen har vi organisationen. Vems ansvar är det att liksom se till att man skapar det här engagemanget? Kan man fördela det på något sätt?
Jag tycker det är en jätterelevant fråga. Därför att idag när jag ställer den frågan, vem är ansvarig för ditt engagemang? Så svarar alla svenskar, upp med handen och säger, det är jag själv. Och sen är min nästa bild, den här reklamen från KPA Pension där det står pappas jävla ansvarsområde. Jag vet inte om du har sett den reklamen, men det är ju en liten flicka som sitter som inte har några gympakläder. Gympaläraren kommer ut och säger, varför sitter du här? Men jag har inga gympakläder, varför har du inte det? Därför att mamma säger att det är pappas jävla ansvarsområde. Och det, för mig så visar den på att vi säger en sak, det är jag som är ansvarig, och sen nästa sekund så är det de på marknad, de på sälj, de i ledningsgruppen, kunderna förstår inte hur bra produkter
någon
vi har.
Annan,
någon annanismen. Liksom. Just det. Och det är ju jättespännande. Varför gör vi så? Så svaret på din fråga för mig är att jag som individ är 100% ansvarig för att ta reda på vad behöver jag för att skapa förutsättningar för att må bra och prestera bra, det vill säga känna mig engagerad. Jo, jag behöver ha koll på mina drivkrafter, jag behöver veta vad som ger och tar min energi, jag behöver ha koll på vilka styrkor och superkrafter jag kan utveckla, liksom, alltså styrkor kopplat till vad tycker jag är kul, och sen gör jag det över tid så blir det superkrafter. Vilken miljö trivs jag bäst? Vilken kultur trivs jag bäst? Det behöver jag som individ sen gå till dig, jobbar jag då med dig och du är min chef eller ledare eller vad man nu vill kalla det, är min team, lagkamrat eller hur det ser ut, då behöver jag berätta för dig. Är du då min ledare och chef, ja då är det ju upp till dig att sen ta informationen från mig när jag säger att det här behöver jag för att må bra och prestera bra. Sen är det ju upp till dig att faktiskt säga till mig då, okej, då ska jag göra allt jag kan, Niklas, för att hjälpa dig, att stötta dig så att du får vara i dina drivkrafter så mycket som möjligt, att du får göra huvudsakligen det som ger dig energi, att du huvudsakligen jobbar med dina styrkor och att du stöttar mig i det jag behöver för att må bra och prestera bra. Så det är ett 100% ansvar från båda sidorna. Det är inte 50-50.
Nej.
Utan du tar 100% ansvar för att se till att jag mår så bra som möjligt och presterar så bra som möjligt, och jag gör samma sak för dig. Och tänker man på det, jag ska bara avsluta, tänker man på det så är det ju jäkligt fin grej. För att då kommer jag aldrig jobba med skuld och skam och säga att men det var ju ditt fel, Ulf, eller du skulle ju göra detta, eller du vet så här. Däremot kan jag säga, hur kunde jag ha gjort för att hjälpa dig för att vi skulle uppnå det vi skulle uppnå tillsammans? Kunde jag ha briefat på ett annorlunda sätt? Hade du Så det blir mycket mer från en helt annan energi.
Men om vi tar mig som person och individ och mitt 100% i ansvar. Om vi nu har en engagemangsnivå på företag som ligger på 14-16% ungefär. Är vi för dåliga på som personer att faktiskt ha koll på vad våra drivkrafter och var vår lust egentligen finns?
Ja, alltså det är ju tufft att säga för dåliga, men de flesta jag träffar uttrycker ju till mig själva att de inte funderar tillräckligt ofta på vad som driver dem, vad som ger energi, vilka styrkor de har, vilken miljö de trivs bra i. Och jag tror det är därför att vi är ju lite sadomaso med oss själva. Alltså det är så här, vi slår rätt hårt på oss själva. Vi ska vara superpappa och allt det där jag sa tidigare. Vi ska liksom vara så jäkla bra överallt. Och när vi blir pressade och vi ska klara någonting ytterligare och vi får ytterligare press utifrån, så går vi oftast till oss själva. Och så sover vi mindre, äter framför datorn, skiter i träna, allt det här som Anders Hansen pratar om att vi behöver göra. Som vi alla vet att vi behöver göra, men som han har sålt 600 000 böcker på. Vilket är fantastiskt, och det är jätteviktigt att han driver den frågan. Men det är ju intressant, för vi vet ju de där sakerna. Ja. Men det är det naturliga vi går till, för att jag ska ju klara det själv. Ja. Liksom. Och då skapar vi väldigt lite tid för reflektion. När jag ställer frågan, för jag läste i någon forskning någonstans att hjärnan behöver 8 timmars aktivitet, 8 timmars sömn och 8 timmars tid för reflektion. Mm. Och det är ju roligt, för det gör ju ingen i västvärlden idag, reflekterar i 8 timmar per dygn, kanske 8 minuter på sin höjd. Men det är ju spännande, och det gör ju att vi behöver den där tiden, men vi tar oss inte den tiden för reflektion. Så jag skulle vilja påstå att många går till ett arbete bara för att vi inte liksom vet bättre.
Men jag tänker ganska ofta på det när jag äter mina luncher, därför att hela mitt upplägg är på sätt och vis så här ganska provocerande för en del människor. Så här, för att de kan säga till mig, vad gör du på dagarna? Så käkar du bara lunch? Mm. Alltså för min, och hela min ingång i mina luncher är ju att inte tänka resultat. Mm. Inte tänka ut innan vad vi ska prata om. Mm. Inte ha förberedda frågor, inte ha en agenda. Det ska inte leda någonstans. Det här är en lunch. Jag bjuder dig på mat. Du kommer hit. Jag ställer frågan till dig. Mm. Varför gör du det du gör? Och så får du berätta för mig. Nästan lite som att lägga sig på soffan. Liksom. Ja, eller på divanen. Sådär, i. Och jag får ganska ofta de reaktionerna. Många reaktioner som säger så här. Det här har jag inte pratat med om någon. Jag har inte riktigt tänkt på den här frågan tidigare. Så att det finns ju ett, liksom ett underskott av den typen av...
Ja, visst. Jag hade mått psykiskt illa om jag skulle göra det här som jag gör idag med dig. Om jag hade gjort det för 8 år sedan och vetat att han kommer ställa frågan varför, du vet, så hade det varit jättejobbigt. Idag är det en drömfråga för mig. Därför att jag har lagt många divantimmar. Jag har i och för sig suttit vid mitt köksbord oftast, för jag har skypat med en amerikansk coach. Men väldigt mycket, både tid, pengar och energi, på att ta reda på vad är mitt mission. Det började med att jag var på en föreläsning där föreläsaren sa så här: de flesta av er som sitter här inne, ni sitter här för att ni inte dog under natten. Och det var en ganska hård grej att säga, men den slog an någonting i mig som verkligen fick mig att tänka att jag har ingen tydlig riktning, jag har ingen tydlig vision och jag har ingen tydlig mission för mig själv. Mm. Och då fick jag börja fundera, och nu är den att låta livsglädje ske genom mig. Det är min mission.
Låta livsglädje ske genom dig?
Ja, det är liksom min livsuppgift. Ja. Därför kan jag vill skratta mer, jag vill var glad, för det gör att jag mår bra. Det pirrar i kroppen, det pirrar i magen. Det blir trevligare när jag får skratta mer. Mm. Och det betyder ju att ska jag skratta, då skrattar sannolikt någon med mig. Liksom. Mm. Så det är min naiva, men också övertygelse. Liksom, att vi mår bättre när vi garvar lite mer. Mm. Så att kan jag, och det står inte då att jag jobbar med engagemang, det står inte, utan jag ska låta livsglädje ske genom mig. Genom att bjuda på något skratt här och där, bjuda på någon kunskap. Inte vara den här Niklas en bit springare fast i sin egen hage, utan göra mina misstag. Våga vara nybörjare, du vet, åka konståkning när flickorna lärde sig. Nu går jag på sånglektioner. Jag försöker liksom, och jag kan inte sjunga.
Det finns en massa, precis, det finns en massa saker du kan göra som ryms inom det där.
Ja. Mm. Som gör att jag liksom, att jag känner att mitt liv får en mening. För det finns ju ingen mening med livet, den får vi skapa själva. Mm. Mm. Och det var någon klok tänkare som sa så här: de 2 bästa dagarna i mitt liv, det var dagen jag föddes och dagen jag kom på varför jag föddes. och det finns ju något i det. De flesta söker. Varför finns jag? Varför finns jag? Så här. Mm. Och det gjorde jag också efter att mamma gick bort. Men nu är det ju så här: låta livsglädje ske genom mig. Fan vad mysigt. Mm. Alltså det är ju rätt trevlig grej. Verkligen. Liksom.
Som person vill man ju hänga med.
Ja.
Som person vill man ju käka lunch med.
Ja, tack. Mm. Ja, jag får ju komma till det. Nej, men det. Och det jag tycker, det känns fantastiskt. Och det är för mig kopplat till energi, vilket ju är väldigt närbesläktat med engagemang. För engagemang handlar ju om det, att allokera sina resurser i en viss riktning. Ta din tid, ta din energi, ta din kompetens och rikta det någonstans. Och är du då på den här cykeln med 10 pers, då är det viktigt att så många som möjligt på den här cykeln riktar sitt engagemang och sina resurser i samma riktning. Mm. Om vi nu vill cykla ihop som team eller organisation.
Och jag tänker att det faller tillbaka på också det vi pratade om tidigare med struktur. Det är klart att har man en idé om att man är på väg, då blir det ju superviktigt att hitta en struktur för. Okej, hur kan jag se till att det här sker då på bästa, smartaste, mest effektiva sättet?
Precis.
Men om man tänker, för det är dig som, eller mig som individ, hur man jobbar med att hitta den här drivkraften, att verkligen inse betydelsen av det. Mm. Men de andra 100% då, som företaget står för, eller organisationen, Hur jobbar man på bästa sätt med det ur ett företagsperspektiv, tycker du?
Vi tränar ju då ledare, så vi jobbar ju både med ledarskap, självledarskap / medarbetarskap och medarbetarkommunikation. Så parallellt med att vi tränar ledarna i vad behöver du kunna ur det här chokladkakreceptet som heter arbetspsykologiforskning för att ge de bästa av förutsättningar för dina medarbetare att må bra och prestera bra. Det tränar vi dem i. Och det är det som jag pratar om. Det är att en ledare som har ett formellt ansvar för en annan människa ska se till att man skapar förutsättningar för den här människan att känna sig kompetent, att få med och påverka hur de ska lösa sina arbetsuppgifter, att de känner samhörighet, alltså man visar uppskattning för person och så vidare, att de har tydligt vad som ska göras och läras och att man följer upp på liksom kontinuerlig basis på görandet och lärandet. Jag lovar, hade alla världens ledare gjort de grejerna, då hade vi haft en helt fantastisk värld. Och det fina är att det är inte så svårt. Det här receptet finns i forskningen. Liksom. Mm. Det är bara att plocka ut det. Och din chokladkaka kommer att se annorlunda ut än min, såklart. Mm. Men grundreceptet är detsamma. Mm. Så det är det jag tycker att...
Så det är själva görandet som behövs på något sätt?
Ja. Alltså den här kunskapen, det är ju jätteintressant för att forskare, du vet ju, en forskningsrapport, avhandling läses av i snitt, om jag har läst rätt, 3-7 personer. Mm. Det är ju hemskt. Tänk så mycket tid och tänk så mycket klokskap som finns i vetenskapen. Mm. Och när det gäller arbetspsykologiforskning så finns det metaanalyser, alltså tusentals studier som mynnar ut i det här som vi nu har plockat fram. Då. Bara, det enda vi gör det är att vi tar ju de här avhandlingarna och paketera dem på lite enklare svenska och säga att okej, se till att dina medarbetare känner sig kompetenta, autonoma, känner samhörighet, har tydliga göromål och läromål och sen så blir uppföljda. För då har du liksom skapat det som jag tycker man kan förvänta sig av en arbetsgivare, av en ledare. Resten kommer lösa sig. Har du de bitarna på plats, fire away, det kommer gå som tåget. Och det är ju de resultaten vi ser i de programmen vi gör. Mm. Helt sjuka resultat på ganska kort tid.
Men om man ska titta på, om man tänker, som du sa, om ungefär 14% är engagerade i sitt arbete. Mm. Hur många procent ungefär, eller finns det någon sån undersökning? Hur duktiga är företagsorganisationer på att liksom skapa den här, som vi är inne på, den här strukturen, den här kakreceptet som faktiskt funkar?
Det blir ju bättre och bättre. Vi är ju ett sånt resultat. Alltså, vi trodde ju att vi skulle göra det här lite med vänsterhanden som en rörelse och sprida budskap. Vi gör ju det här heltid nu, så vi har ju liksom vi har ju integrerat våra andra aktiviteter i det här, i Hej Engagemang. Mm.
Det är fullt engagemang i Hej Engagemang.
Ja, det är fullt engagemang i Hej Engagemang och alla tar 100% ansvar. Oftast. Ingen regel utan undantag, och det är klart att vi är bra mänskliga vi också. Men det finns många organisationer som är på bollen, men det tar ju tid. Alltså det är ganska tufft, därför att du behöver ju ändra strukturer. För att beteendeförändringar ska ske så behöver du ändra strukturer, och ändra strukturer är ganska jobbigt och det tar lite tid. Liksom. Så att det är ju ingen quick fix. Du köper ju inte Aftonbladet liksom, och så på första sidan så står det så får du rutor på 4 veckor på magen. Och så är det inte det här chokladkakereceptet.
Därför det funkar inte det där med rutorna på magen heller på 4 veckor.
Nej, jag vet. Men de säljer lösnummer på det, våra kollegor i den branschen. Men jag menar bara att vi har ju inte oftast den uthålligheten. Vi vill gärna få resultat fort, och det får du när du börjar följa upp eller sätta tydliga mål. Då händer det grejer direkt. Men sen måste du ju fortsätta. Det är precis som träning fysiskt. Det är ju en färskvara. Du kan ju inte träna som 17 dina första 20 år i livet, och sen så nu när vi är 40, mid 40 du och jag, ish, så tror att man kan dra en massa nytta av det. Det kan man ju inte riktigt. Så det är en färskvara, och det tar tid och det kräver sina strukturer.
Vilket också är en utmaning, tänker jag, eftersom jag har ju noterat det genom mina luncher att de mest liksom drivkraftiga personerna, och när det gäller företag och organisationer, är ju ofta företag som ägs av en familj som inte finns på börsen och som har ett långsiktigt perspektiv.
Eller hur?
För där händer det grejer, eller där bestämmer man sig för att nu gör vi så här.
Ja.
Och jag tänker på det som du var inne på tidigare också, att det finns ju ett väldigt starkt resultatfokus och fokus på kvartalsrapporter och så. Så att, är det liksom vår... Det skapar ett stort motstånd att faktiskt förändra den här.
Det gör det. Jag älskar att arbeta med familjeföretag, för precis som du säger så tänker man längre än näsan räcker, om jag nu ska vara lite tuff liksom. Mm. Där tänker man verkligen på det här ska överleva både denna generationen och nästa generation. När man tittar i börsbolag så har man oftast en vd, jag vet inte, om jag skulle gissa på ett snitt i 3 år kanske. Mm. Och sen så tar man nästa kliv och nästa kliv och nästa kliv. Så att det blir ju som en språngbräda från det ena till det andra arbetet. Mm. Och jag säger inte att inte börsvd:arna gör ett fantastiskt jobb, för det gör de väldigt ofta. Men du har inte samma långsiktighet. Mm. Och med ny vd, ny HR-direktör, ny ledningsgrupp så händer det ju nya saker. Och man vill staka ut sin egen riktning etc. Så det är klurigare än i ett familjeföretag. Också så har du en förväntan från börsen. Ja. Att det ska levereras. Resultat, kortsiktigt. Och det är klart, eftersom att det här arbetet jag pratar om med människan först och människan i fokus tar lite längre tid i början, så är ju frågan, ska man då gå ut till marknaden och säga att vet ni, vi tänker om nu, så räkna inte med att vi levererar lika höga resultat under 2020 som vi gjorde 2018-19, för nu tänker vi om. Men däremot 2021, det hade varit, tänk vad coolt, det har jag inte tänkt på. Tänk vad coolt om en börs-vd skulle gå ut och säga det. Att så här, vi kommer nu lägga mer kraft och fokus på våra medarbetare för att bla bla bla, bygga mer hållbara resultat över tid.
Det är en position att ta.
Det är en position att ta, ja. En sjukt häftig position att ta.
Men jag kom att tänka på en sak, eftersom vi sitter på möbelmässan och gör den här podden och käkar lunch. Mm. Har den fysiska arbetsmiljön någon koppling till engagemang?
Mm. Ja, det har det jättemycket. Och jag var och lyssnade på ett sånt föredrag i morse faktiskt, där de pratade just om hur arbetsplatsen påverkar din prestation. Jättesvårt att mäta hur den påverkar just prestation, men de mäter massor med olika grejer. Och det vet man ju själv. Jag har ju med de sista 4-5 åren när vi har träffats så har det varit i väldigt härliga miljöer. Mm. Alltså, du och jag väljer ju miljöer på dagarna. Ett tag var det ett hotell och sen har det varit något annat hotell och så nu är du på Fotografiska.
Ja. Jag har ju inget kontor.
Nej,
Det har vi nu.
Men det roliga är att det människor säger, det är liksom, de är glada för att komma till oss för att vi ska prata om det vi ska prata om, engagemang. Men det de framförallt sen när de kommer in, det är så här, men gud, här vill jag flytta in. Mm. Så att mötena, så börjar mötena. Mm. Jämför det med liksom när man kommer till en miljö där du inte, fy fasiken, här vill jag inte ens vara i en sekund. Mm. Det är klart att när de slår sig ner i vår soffa, i vår hemma hos miljö liksom, så blir ju det samtalet på en helt annan nivå. Om du är, och här nu när vi är hos Martela, då, så jag var inne och provade det här lilla poddbåset där borta som är liksom för en för telefon.
Just det.
Sjukt skönt ju. Man bara stänger dörren. Det känns som att man sätter på sig sån här noise reduction grejer liksom. Och jag blir direkt lugn och så kan jag fokusera. Det är en baksida med den kontorsmiljön vi har skapat på Dalagatan där vi sitter med engagemang. För vi har inte riktigt en sån tyst miljö. Vilket gör att ska jag fokusera, ja då går jag någon annanstans. Sätter på mig lurarna, ofta till och med då utan musik. Men bara får stänga av ljudet och så kör jag. Så att arbetsmiljön påverkar otroligt mycket mitt välmående, men också min prestation.
Det här är ju, där vi sitter nu är ju framförallt business to business. Mm. Men det är ju nästan som att gå på en heminrednings, alltså det är svårt att se lite grann så här, vad är jobb, vad är kontor? Ja. Du är inne på det också, är det bra, eller finns det en utmaning i det, att vi liksom blurrar
gränserna? Jag vet inte, för jag måste säga att jag lever ju ett liv. Liksom. Jag har ju ett liv och jag heter ju Niklas Delmar oavsett om jag är på jobbet eller inte på jobbet. Så för mig så spelar inte gränserna mellan arbete och fritid någon större roll. Jag lever ju liksom, ibland jobbar jag en lördag och söndag och ibland så är jag då ledig en onsdag och en torsdag. Och jag har liksom, så för mig har det suddats ut. För vissa så är det väldigt viktigt att det är tydligt när man går till jobbet, går från jobbet, jag tar inte med mig jobbet hem och så vidare. Och det finns massa olika strategier kring det. Så jag har inget sånt där, men för mig, jag tror att jag är ju hellre i en miljö som påminner om när jag är hemma. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså,
ja, men jag förstår vad du menar.
Motsatsen vill man ju inte ha.
Nej, och jag tänker också nu när jag ställer frågan så här, att eftersom engagemang väldigt mycket är lust.
Ja.
Du stänger ju inte av eller sätter på
Nej,
lusten.
Precis.
Du vill ju ha lust hela tiden.
Precis.
Oavsett vad du gör på något sätt. Så att,
Och det är precis det jag tror är en utmaning idag, att både hemma och på jobbet så pratar vi lite för lite om arbetsglädje och livsglädje. Mm. Det är ju inte normen idag att komma hem en fredag och säga att gud vad härligt ska bli med helg, men jag längtar tills det är måndag igen så jag kan få gå till jobbet. Mm. Det är mycket mer normalt att säga att åh vad skönt, nu ska jag slippa jobba ett för, du vet, och så är det det man pratar om med sina vänner. Mm. Det tycker jag är synd. Det är samma sak, att det är mycket mer normalt samtalsämne. Jag har inte tid att träna, jag har inte tid att träffa kompisar. Sitta och gnälla liksom på fredag när man träffar sina kompisar över hur mycket man inte har tid med. Istället för att man liksom säger, men vet du, jag tog tag i livet här och jag har bara bestämt mig. Jag är trött på att höra mitt eget gnäll. Så jag vill kunna säga att det är kul. Och så är det för mig. Jag tycker det är provocerande att jag behöver fundera på det som provocerande. Jag la ut ett inlägg i morse för att det togs en bild på mig när jag föreläste här på mässan i morse. Mm. Där jag ser jätteglad ut. Och jag var så glad. Mm. Och då skrev jag så här, jag älskar mitt jobb. Du vet så här, nu har jag bara fått hejarop hittills. Mm. Men liksom, jag vet att det kommer sitta någon som känner att det där är irriterande. Mm. För att de har inte samma känsla kopplat till sitt jobb. Och då blir det att, då projiceras det på mig. Fan vad glättigt, eller liksom, varför ska du lägga, du vet, så kul kan det inte vara på jobb, du vet. Mm. Men det har inte med mig att göra, men det projiceras på mig. Ja. Och jag önskar att normen skulle vara att det är coolt och tycker det är kul att vara på jobbet.
Ja. Men är det så att, för nu sitter ju du och jag här, vi är ju båda egenföretagare.
Mm.
Jag har varit länge varit anställd.
Mm.
Och jag kan nog när jag sitter och tänker på det så här och vi pratar, att en drivkraft för mig är att starta mitt eget var ju också att jag kunde känna att jag kunde få en större lust och engagemang i det jag själv håller på med.
Mm.
Det jag bygger upp själv. Mm. Och så antar jag att det är för dig också. Mm.
Ja.
Är det liksom lättare, tror du, att vara engagerad som egenföretagare än som anställd?
Det ser vi faktiskt i våra studier, att ja, det är det. Därför att, men det tror jag har att göra med inte nödvändigtvis anställningsformen, utan att när du är egenföretagare så måste du dra in dina egna stålar, och då gör du sannolikt någonting som du gillar att göra och är bra på att göra.
Mm.
Så jag tror att det, man kan fastna i att det har att göra med att du är egenföretagare. Tar du USA till exempel, som inte har de anställningstrygghetsstrukturer som vi har, så är engagemanget enligt Gallup sätt att mäta mycket högre. Det betyder inte att de just där mår bättre, därför att de har andra sidor i sitt, de har få veckors semester, det är massa annat som pågår där i deras kultur och i deras liksom struktur. Men just då perspektivet att de jobbar mer med det de är bra på, gillar att göra och så vidare, det gör de. För de är så illa tvungna, för annars får de sparken.
Mm.
Levererar du inte där så åker du ut. När jag jobbade på L'Oréal i Danmark, levererar du inte, åkte du ut.
Mm.
Det gör man inte på samma sätt i Sverige, och det här är en känslig punkt, så jag är alltid försiktig att prata om den.
Ja.
Men därför behöver man liksom ta in...
Så jag menar att det skapar ett större engagemang per automatik nästan? Right?
Ja, därför att du jobbar med det du är bra på.
Ja.
Du tvingas ju då, du kan ju inte sitta och vara liksom halvsugen på det du gör och halvproduktiv. Därför det kommer ju någon förr eller senare upptäcka. Och då flyttas man. Liksom. Och det är det jag menar, som egenföretagare då, så är du sannolikt för att du har kommit på att det här vill jag göra, det här brinner jag för, det här vill jag göra.
Mm.
Du måste inte äta lunch.
Nej.
Alltså det är bara du som är, och sen den gästen du har bokat med. Liksom.
Ja.
Och sen är det alla lyssnare och sen händer det grejer, men du gör ju det för att du vill. Jag sitter ju här med dig liksom denna eftermiddag för att jag vill. Absolut inte för att jag måste.
Mm.
Och jag tror att det är det som är liksom grunden till det. Så att, men jag har ju många som är anställda som älskar sitt jobb.
Mm.
Alltså skapar det många som tycker om den tryggheten. Det kommer en lön varje månad, upplever man liksom som en trygghet. Och har du då ledarskap och förutsättningar för att må bra och prestera bra, ja, då är det en fantastisk anställningsform. Jag är ju anställd i mitt eget bolag, vi är ju fyra nu.
Mm.
Jag är inte egen.
Men du, om man nu sitter och lyssnar på den här podden,
ja,
och så är man anställd,
ja,
säger vi, på en arbetsplats.
Mm.
Och så känner man så här att jag behöver jobba med mitt engagemang.
Mm.
Finns det någon sån här finns det något verktyg, något så här, ja, men det här kan du göra när du har lyssnat färdigt på den här podden?
Absolut. Jag har ju ett favor, Ulf, som vi kallar för energikollen. För det är så himla enkelt. Det är därför det är min favor. Du behöver egentligen bara en A4 papper eller A5, liksom ett vitt papper. Du ritar en penna, behöver du. Så ritar du ett litet T-kors och så skriver du plus på vänstersidan och minus på höger. Mm. Sen börjar du lista, vad gillar du att göra kopplat till ditt arbete? Vad får du energi av? Och på höger sida så skriver du saker som tar din energi kopplat till ditt arbete. Och när du har gjort det där och du tar det lugnt, låt det få ta den tid det tar, så tittar du på det där. För då har du plötsligt visualiserat en vanlig arbetsdag eller en arbetsvecka. Och så tittar du på så här, okej, upplever jag att jag huvudsakligen gör saker jag får energi av på dagarna eller inte? Det vill säga, får jag överskott? Gör jag mer av plussidan eller mer av minussidan, så har du överskott och underskott. Jag menar inte att du kommer vara piggare när du går hem.
Nej.
Det är inte det som är poängen.
Men fast i bästa fall kanske.
I bästa fall kanske. Mm. Men jag vill i alla fall att du ska vara mer sugen på morgondagen än du var när du vaknade i morse. Mm. Det är liksom kontentan. Så en bra kontrollfråga att ställa sig, är jag mer eller mindre sugen på att gå upp imorgon än vad jag var i morse? Mm. Det kan man göra när man går och lägger sig. Ja. För då vet du att ja, då har jag nog gjort mer saker som jag är liksom gillar att göra. Och sen gör man den där, så då tittar man på plussidan, minussidan, skattar om du har överskott eller underskott, sen så säger man, vad tänker jag om det? När jag tittar på det här, så får du tid att reflektera. Sen vänder du på pappret och så skriver du, hur vill jag det ska se ut? Mm. Och så skriver du ner hur du vill att det ska se ut i förhållande till energi kopplat till arbetet. Och sen skriver du, så vad vill jag då börja göra? Fortsätta göra? Göra mer av? Vad vill jag sluta göra? Är det något jag behöver pausa? Är det något jag vill delegera? Och då är det inte dumpa skit jag pratar om. Utan då ska du ta något från din minussida och ge till någon som har motsvarande grej på sin plussida. Mm. Så är det någon som älskar kvittoredovisning och du har det på din minussida, för guds skull, ge den till dem.
Mm. Det jag försöker hitta någon som gör det.
Exakt. Ja, men det finns. Vi hade en tjej som heter Annika som jag jobbar med. Hon gillade det. Men hon är inte kvar där. Men jag hade inte med kvittoredovisning. Ja. Men energikollen är ett konkret tips. Lista vad som ger energi, tar energi. Om det bara är det du kommer ihåg, du vet, go for it. För det ger dig en visualisering och någonting du faktiskt kan gå in till dina kollegor i ditt team med. Du kan använda det i ditt team sen när du har gjort det på individnivå. Du kan gå till din chef och säga, hör du, så här ser det ut för mig. Jag gör tydligen mer saker som tar min energi än ger min energi. Men jag gillar dig, Ulf. Jag vill gärna vara kvar här på Martella. Du vet, så hur kan vi göra? Och så har du ett dialogverktyg som du kan prata om.
Och är det då ett företag som tar ett 100% ansvar, så lyssnar man förstås.
Det gör man, absolut. Mm. Tänk om du har ett gäng medarbetare som gör det här på eget initiativ och sen kommer till dig som chef och säger att, vet du, jag vill jättegärna jobba kvar här, men jag vill göra mer av det jag är bra på och gillar att göra. Hur kan vi göra för det ska hända? Mm. Det blir fantastiskt. Snacka om självledarskap och liksom ta 100% ansvar.
Tack för ett väldigt konkret verktyg i ett ganska, ja, men lite abstrakt ämne får man väl ändå säga, som engagemang. Fast det är liksom superviktigt men ändå ganska stort. Mm. Och tack för ett väldigt engagerat samtal och för en spännande lunch.
Tack snälla.
Tack.
Hi, this is Brooke Devard from Naked Beauty. Are you tired of feeling housebound? I sure am. Break free with the new Unbound Cordless Auto Curler from Conair. It's a high-performance auto curler that's rechargeable and gives you up to 60 minutes of cord-free runtime. Just think of all of the incredible hair looks you can create in 60 minutes, unbound, away from your wall. Don't get tied down by cords. Love your look, live unbound. Check it out at conair.com and search unbound.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.